Fruset offer av Giles Blunt. Inläst av Henrik Norman. Till minne av Philip L. Blunt, 1916-2000. Kapitel 1. Det blir mörkt tidigt i Algonquin Bay. Kör man upp för Airport Hill klockan 4 en eftermiddag i februari och kommer tillbaka en halvtimme senare, glittrar stadens gator nedanför som landningsbanor. Den 46:e breddgraden ligger kanske inte så långt norrut ändå. Man kan befinna sig betydligt längre norrut och fortfarande vara i USA. Och även London i England ligger några grader närmare Nordpolen. Men nu pratar vi om Ontario i Kanada. Och Algonquin Bay i februari är själva definitionen av vinter. Algonquin Bay är täckt av snö. Algonquin Bay är tyst. Algonquin Bay är mycket, mycket kallt. John Cardinal körde hem från flygplatsen där han sett sin dotter Kelly kliva på planet som skulle ta henne till USA via Toronto. Hennes doft dröjde sig kvar i bilen, eller åtminstone parfymen som på senare tiden hade blivit hennes kännetecken. Rhapsody eller Ecstasy eller vad det nu hette. För Cardinal, som nu varken hade sin fru eller dotter hemma, luktade det ensamhet. Det var många minusgrader ute. Vintern kramade om bilen. Fönstren på Camryn var täckta med frost på båda sidor och Cardinal fick skrapa dem flera gånger med en värdelös plastskrapa. Han körde söderut längs Airport Hill, tog vänster upp på förbifartsleden, vänster igen ut på Trout Lake Road och sen körde han norrut på väg hem. Hemma, om man nu kunde kalla det så när både Catherine och Kelly var borta, var ett litet trähus på Madonna Road, minst bland halvmånen av stugor som låg likt en brås längs den norra stranden av Trout Lake. Cardinals hus var helt vinterbonat. Det var i alla fall vad mäklaren hade sagt till dem, men vinterbonat hade visat sig vara en tolkningsfråga eftersom Kelly hävdade att det gick att förvara glass i hennes sovrum. Uppfarten framför huset doldes av meterhöga snövallar så Cardinal upptäckte inte bilen som stod i vägen förrän han nästan körde in i den. Det var en av de omärkta bilarna från jobbet och stora grå avgasmoln bolmade ut där bak. Cardinal backade och parkerade på andra sidan vägen. Lise Delorme, som utgjorde hela Algonquin Bays poliskårs enhet för särskilda utredningar, SU, klev ur bilen och vadade genom avgaserna mot honom. Trots stora framsteg i arbetet med jämlikhet, som byråkraterna gärna framställde, var poliskåren fortfarande en bastion av manschauvinism och den allmänna uppfattningen var att Lise Delorme var alldeles, ja, alldeles för mycket helt enkelt. Du är på jobbet, du försöker tänka, du behöver inte den distraktionen. Inte för att Delorme såg ut som en filmstjärna, för det gjorde hon inte. Men det var något med hur hon tittade på en, brukade McLeod säga. Och för en gångs skull hade McLeod rätt. Delorme hade en störande benägenhet att hålla kvar blicken lite för länge. Bara en sekund med de där allvarliga bruna ögonen. Det var som om hon lät en hand glida innanför skjortan på en. Kort sagt, att vara nära Delorme var en fara för varje gift man. Och Cardinal hade även andra skäl att frukta henne. Jag höll nästan på att ge upp, sa hon. Hennes fransk-kanadensiska brytning var oförutsägbar. Oftast märkt.